en podcast från Aftonbladet.
Sverigedemokraterna ökar i ännu en opinionsmätning och i Aftonbladet Demoskops senaste mätning är partiet nu större än Moderaterna och näst största parti efter Socialdemokraterna.
Ja, så där lät det häromdagen i Aftonbladets tv-sändning. En ny mätning från Demoskop visade att Sverigedemokraterna gått om Moderaterna. De här siffrorna för Moderaterna är de lägsta på åratal och långt ifrån någon rolig läsning för partiet. I vissa mätningar har partiet hamnat på 16%. I valet 2018 så landade de på 19,8. Nu måste Ulf Kristersson och hans parti jobba i rejäl motvind för att vända trenden. Och rejäl motvind verkar det bli. Sverigedemokraterna har länge kämpat för att bli största partiet på högersidan och nu ser man alltså ut att kunna lyckas. I Aftonbladets mätning hamnade SD på 20%. Årets valrörelse är en av de mest osäkra vi sett på åratal. Alla partier går till val på egen hand och i debatter inför valdagen har vi hört partierna säga både det ena och det andra vad gäller samarbeten över partigränserna. Vem ska man egentligen lita på? Socialdemokraterna och Moderaterna har som Sveriges två största partier ändå haft ett hyfsat gott samarbete genom åren, oavsett vem som suttit vid makten. Men vad händer om Sverigedemokraterna tar Moderaternas plats som ständig tvåa? Och om SD blir störst i högerblocket, betyder det att Jimmy Åkesson får bilda regering? Kommer hans parti ens få det blåa blocket på sin sida? Och hur skulle en regering se ut med SD som största parti men med Ulf Kristersson som statsminister? Ja, frågorna kring det blåa blocket är många. Vi ska försöka få lite klarhet i detta i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Lena Melin, vår inrikespolitiska kommentator. Hon får börja med att svara på vad det innebär att SD gått om Moderaterna.
Ja, det innebär ju två saker om det skulle bli ett valresultat, eller minst två saker. Det ena är att den ordning som har rått i svensk politik så länge någon av oss nästan kan minnas, nämligen att Socialdemokraterna är det största partiet och Moderaterna är det näst största, och att när det är maktskifte så tar det ena partiet över efter det andra. Den ordningen måste ju rimligtvis, i alla fall på sikt, förändras om Sverigedemokraterna varaktigt blir det största partiet på högerkanten. Det andra det betyder ju också att Moderaternas ställning eroderar. Det tredje är att den här ordningen som jag nyss pratade om har också inneburit ett visst förtroendefullt samarbete lite i kulisserna mellan Socialdemokraterna och Moderaterna, där de så att säga ändå har respekterat varandra som regeringsbildare och därför sett till att överföra information, att vara överens i vissa stora frågor för att underlätta helt enkelt maktskiften. Därför att man kan inte hålla på och kasta hit och dit och hur som helst bara för att väljarna flyttar sig en liten bit och det blir maktskifte. Och det kommer vara besvärligt även för Socialdemokraterna, för de kommer inte att vilja ha den relationen med Sverigedemokraterna.
Vad beror det på att Sverigedemokraterna växer? Vilka skäl de väljer ifrån?
Och skäljer lite över hela fältet, men framförallt har det ju varit från Socialdemokraterna och Moderaterna. Och jag tror ju att den här... Om vi tittar tillbaka till våren, om jag börjar i den ända, så gick det ganska dåligt för Sverigedemokraterna i opinionsmätningarna. De tappade stöd och de upplevdes inte som relevanta av väljarna i en tid av internationell kris som var, berörde Sverige på ett väldigt påtagligt sätt, det vill säga kriget i Ukraina. Det såg ut som Sverigedemokraterna var på väg mot sitt första förlustval sedan de överhuvudtaget bildades. De har så att säga ökat sitt stöd i varje val, men då fram på i juni såg det ut som om nu var den trenden bruten. Om man ser det ur Sverigedemokraternas synvinkel sett så löpte de risk att för första gången tappa väljarstöd. Det har ändrat sig och det har ändrat sig ganska nyligen, och jag tror att det helt kan förklaras med den nya våldsvågen i Sverige. att det skjuts in i köpcentra, att det är mammor på lekplatser som är ute med sina barn eller sitt barn blir beskjutna också. Jag kan inte se att det finns någon annan förklaring.
Skulle du säga att det är mer accepterat idag att rösta på SD än i tidigare val?
Absolut är det det. Det har ju blivit mer och mer accepterat för varje gång sedan han kom in i riksdagen. Så att det är en helt annan stämning kring Sverigedemokraterna nu än det var efter 2010 års val, när många var väldigt förskräckta och mycket, mycket avståndstagande till att de kom in i riksdagen.
Så varför misslyckas Moderaterna då?
Ja, de är för dåliga helt enkelt. Tydligen, väljarna tycker inte att de är tillräckligt tydliga då när det gäller lag och ordning, och kanske inte heller för övrigt, trots att ändå tycker väldigt många att de sköter vissa sakfrågor väldigt bra, som till exempel att de är ganska bra på lag och ordning, även om Sverigedemokraterna är lite bättre. De är ganska bra på svensk ekonomi, de är ganska bra på jobben. Men sammantaget gör ju väljarna den bedömningen att de inte är tillräckligt bra för att vara näst störst.
Nej, och nu är det ju bara en dryg vecka kvar till valet. Kan Moderaterna komma att gå om på valdagen? Tror de kan vända trenden?
Allting kan hända i en valrörelse, och det är ju fortfarande drygt en vecka kvar med, och det, många bestämmer sig ju först den sista veckan. Ungefär 35% gör ju det. Så även om de kanske landar på att de hamnar i, att de väljer samma parti som de gjorde i förra valet, så bestämmer sig folk inte slutgiltigt. Så många, så stor andel av väljarna inte för den sista veckan före valet, och vissa bestämmer sig inte ens för på valdagen, till och med när de står där inne i båset. Så det är ju väldigt svårt att prognostisera hur det ska gå. För de här sista förändringarna i väljaropinionen, de fångar inte de här opinionsinstituten in. De gör ju inte helt enkelt mätningar på valdagen.
Nej, om vi ska säga lite om framtiden då. Om nu SD skulle bli största blåa partiet, blir det Jimmy Åkesson som får bilda regering då?
Jag tror inte det. Om det blå, att den nuvarande högra oppositionen skulle få möjlighet att bilda regering, och det är de ju fast, alltså de är ju väldigt inställda på det, då tror inte jag att man satsar på en person som knappt har satt sin fot i Rosenbad, utan jag tror att man till allas båtnad så att säga kommer att hänga fast vid Ulf Kristersson, att han blir, att de vill ha honom som statsminister och regeringsbildare, och att Sverigedemokraterna inte intar någon jätteframskjuten position i det här regeringsalternativet. Det som jag tror däremot kommer att ändra sig om de blir största parti, det är ju det att Moderaterna och Kristdemokraterna har varit väldigt bestämda med att de inte vill att Sverigedemokraterna ska sitta i regeringen. Men det, utan det ska de två göra, de två partierna, de andra två ska så att säga vara utanför och bilda ett regeringsunderlag. Men jag tror att det blir helt omöjligt att hålla Sverigedemokraterna utanför regeringen om de skulle vara det största partiet. Alltså Jimmy Åkesson kan inte säga till sina väljare, ja, vi är visserligen Sveriges näst största parti och det största partiet inom den här högeroppositionen, men någon regeringsplats, det ska vi inte ha. Det är ju ett omöjligt budskap att sälja in. Så att där kommer det bli en förändring om Sverigedemokraterna blir det största partiet.
Så vad skulle det innebära för Ulf Kristersson som statsminister och deras Moderaternas styre att ha SD som största parti?
Ja, det skulle ju betyda att de var tvungna att bereda ytterligare utrymme för det som Sverigedemokraterna tycker är viktigt i politiken. Inom koalitioner så är det ju ändå så att den inneboende storleken gör ju att man får större genomslag för sina idéer om man är ett större parti och mindre om man är ett mindre. Det man också kan säga att ett mindre parti kanske får ojämförligt stort genomslag, eftersom utan dem skulle det ju inte finnas någon koalition. Men självklart att det största partiet får större genomslag för sin politik än det minsta i en koalition är en självklarhet.
Aftonbladet Daily är snart tillbaka.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, det är minst sagt rörigt i årets valrörelse. Men vad händer rent praktiskt om Moderaterna misslyckas med att bli det största partiet på högersidan? Vi hör Lena Melin igen.
Nej, det första som händer är nog att Ulf Kristersson får silkesnöret av sitt parti. De är ganska osentimentala Moderaterna och tycker inte om förlorare. Och även om då Moderaterna skulle vinna, alltså jag skulle vara på den vinnande sidan i valet, så tror jag att fördragsamheten med honom kommer att vara väldigt liten. Särskilt om de själva backar också, för i så fall är det Ulf Kristerssons andra förlustval i rad, och det brukar inte Moderaterna heller gilla. Men sen betyder det ju också att de förlorar sin ställning, som jag var inne på förut, som just det här att ett regeringsbärande parti. Och jag tror ju om de skulle hamna i opposition och Sverigedemokraterna skulle vara det största partiet, skulle ju Moderaterna inte vara det ledande oppositionspartiet, utan det skulle ju självklart vara Sverigedemokraterna.
Och Sverigedemokraterna har ju också en hel del krav för att sitta i regering, som Jimmy Åkesson presenterade den här veckan. Bland annat så sa han så här: SD kräver att satsningar på rättsväsendet får prioritet före alla andra satsningar under nästa mandatperiod med minst 20 miljarder. Är det här någonting som du är förvånad över?
Nej. Och jag tror inte ens att det råder någon åsiktsskillnad mellan de här olika partierna i högeroppositionen om att det är minst de pengarna det handlar om.
Och finns det några fler krav du tror SD kommer ställa på Ulf Kristersson?
Ett annat krav som partiet har framfört åtskilliga gånger, det är att de inte vill sänka A-kassan, och det är ju ett sätt som Moderaterna finansierar en stor del av sina satsningar på i sitt budgetalternativ.
Sen Aftonbladet har ju pratat med Jimmy Åkesson i veckan, och han verkar tycka att det viktigaste just nu ändå är att rösta bort Socialdemokraterna och att man inte ska hamna i någon form av ministerposition. Men om SD blir störst, vilka ministerposter kan de komma att kräva och få då?
Ja, alltså jag tror ju att de kommer att satsa på sina kärnområden. De kommer ju vilja vara på justitiedepartementet och kanske ha flera poster där. Både som justitieminister och som, för migrationsministern brukar oftast vara placerad på justitiedepartementet. Att de två posterna, sen kan jag mycket väl tänka mig att de vill ha posten som socialförsäkringsminister, alltså det som Ardalan Shekarabi gör just nu. Och det kan ju låta väldigt tråkigt, men det är ju frågor som är viktiga för Sverigedemokraterna, alltså det här med socialförsäkringar, pensioner, sjukförsäkring och så vidare. Det tycker de är jätteviktigt.
Lena, du skrev också i en krönika häromdagen om att om det blir så här nu, att SD blir störst, så kommer Magdalena Andersson få ett helvete. Hur menar du?
Alltså, dels kommer hon ju få en opposition. Om vi förutsätter att hon vinner valet, vi var väl i det ljuset jag skrev det här, tror jag, att hon sitter kvar som statsminister. Jo, då kommer ju hon mötas av en otroligt mycket mer kraftfull oppositionsledare i Jimmy Åkesson än i Ulf Kristersson. Så Jimmy Åkesson är ju otroligt bra på att leta upp blottor och klä dem i ord. Så att där får hon ju mycket svårare motståndare i det dagliga meningsutbytet än vad Ulf Kristersson har varit. Sen så är det ju det här också, att som jag var inne på förut, att de kommer att ha, alltså den här ändå, alltså så här, borgfreden när det gäller viktiga och övergripande områden som Sveriges säkerhet och förhållande till omvärlden, så har ju Moderaterna och Socialdemokraterna sedan urminnes tider varit överens om att inte utmana varandra utan stå på samma linje, och att det har varit väldigt viktigt för Sverige. Det var ju därför som Magdalena Andersson till exempel tog med sig Ulf Kristersson till den här stora NATO-övningen som Sverige deltog i Nordnorge, när de stod och poserade utanför stridsvagnar och sånt där. Och de hade i stort sett daglig kontakt också per telefon under hela den här NATO-ansökansprocessen. Och det är ett utslag av att de ändå har varit medvetna om att våra två partier som kommer att leda landet. Det finns inga realistiska alternativ, och alltså måste vi vara överens om vissa gemensamma hållningar. Men det tror inte jag att Magdalena Andersson kommer att vara intresserad av att föra den typen av diskussion med Jimmie Åkesson.
Lena, det verkar otroligt rörigt allt det här. Vad tror du, kan vi hamna i samma läge som för 4 år sedan när det tog evigheter innan vi hade en regering?
Jag tror att det kommer att ta väldigt lång tid, oavsett vilken sida som så att säga får flest mandat i riksdagen. Jag tror inte att det kommer ta 4,5 månad, för på något sätt har partierna och även talmannen lärt sig av den oerhört utdragna processen. Så att det kommer att gå fortare, men det kommer inte gå fort, det tror jag inte.
Sist här Lena Melin, inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och det här var ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vill du höra mer om det politiska läget? Ja, då ska du lyssna på Aftonbladets politikpodd En runda till. Du hittar den i Aftonbladets app eller i din poddspelare. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.